Hej alla vänner, välkommen till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Vad tacksam jag är att du är med mig just idag. Tänk att du kunde lyssna på vilken annan podd som helst, men du valde att vara med mig här idag. Vilken bra smak du har. Nej, men allvarligt talat, det här samtalet kommer du att tycka om, det är jag helt övertygad om. Vi ska tala med Lili Päivärinta. Och innan jag introducerar henne så tänkte jag bara ställa en fråga till dig. Speciellt till dig som har djur, antingen på en gård eller kanske ett husdjur. Jag tänker med dig till exempel som har en hund. Tänk dig efter en lång dag på jobbet, du kommer hem trött, du kanske är lite sur till och med. Men du öppnar dörren och där står människans bästa vän. Din hund som viftar på svansen och hoppar upp på dig och slickar dig i ansiktet. Och trots att du inte alltid kanske är den person som du vill vara och som sagt humöret är inte alltid på topp. Men det här djuret, det dömer inte dig. Den bara älskar dig precis som du är. Och den vill inget annat än att vara med dig och få känna din kärlek och omtanke. Och det här är någonting som vi ska tala lite grann idag om kärleken till djur. Och jag tänkte, vilken person är inte bättre lämpad än Lili Päivärinta? Många av er känner henne såklart som den andra hälften i duon Lili och Susi. Och vi kommer självklart prata om lite av hennes minnen från den tiden också. Men vi kommer lära känna en person som faktiskt inte bara är kärleksfull och omtänksam mot djuren. Men nu när jag har lärt känna Lili lite bättre så känner jag att den här omtanken som finns hos henne, den sträcker sig till, vad ska jag säga, till alla levande varelser. Hon har någonting speciellt och hon tror själv att hon har ärvt en hel del av hennes föräldrar och andra släktingar som visade henne en respekt och en kärlek för livet och för allt levande och att finna glädje i alla situationer. Vi pratar en hel del om glädje faktiskt idag. Och så talar vi såklart om vad andlighet är för någonting och vad det betyder för henne. Och vi ställer oss också frågan, har djur en själ? Och vad händer med dem efter de dör? Lili är en kvinna med mycket skinn på näsan, men samtidigt är hon en av de mjukaste personerna jag har träffat. Hon bryr sig enormt mycket om hennes omgivning och hon ser människor omkring sig. Så idag så firar vi Lili Päivärinta. Då säger vi varmt välkommen till Lili Päivärinta. Hej!
Hej, hej! Kul att
ha dig. Ja, kul att ha dig med. Jätteroligt. Hur mår du idag?
Jo, jag mår bra. Jag har klarat mig än så länge. Sen vet man ju inte om man har så att man går och bär på någonting fast det inte märks. Men,
nej, eller hur?
Men jag har testat mig då och då och jag har inte än så länge liksom åkt på det då. Nu,
ja, men då har...
Stackars syrran fick ju det och familj och även bror Totte och hela familj fick också det.
Ja, just det, jag hörde det. Ja. Ja, jag hade det för ett par veckor sedan här och jag var inte speciellt sjuk men jag blev väldigt så här, energilös på något sätt. Mm. Och det har jag burit med mig så det är jag fortfarande ganska svag. Tränade på gymmet här i morse men det gick inte alls bra. Så,
vet inte. Nej.
Nej, men så är det.
Det verkar liksom bli att man blir försvagad, i alla fall vissa blir det. Och det tar rätt lång tid också verkar innan för vissa att komma tillbaks.
Ja, men precis. Så,
ja, märkligt.
Vi får hålla tummarna.
Ja.
Du, det var väldigt speciellt och väldigt roligt att ha din syster med, Susi, här om veckan.
Ja.
Och jag tänkte prata lite grann, alltså oundvikligt så blir det så att man tar upp lite grann er bakgrund såklart. Men samtidigt vill jag börja med att säga att det är väldigt speciellt att prata med er var för sig. Jag vet inte om du har märkt i liksom ditt liv att många förväntar sig att du och hon liksom hör ihop hela tiden, att ni ska vara tillsammans och sådär. Jag får ju ofta det med mina bröder.
Mm.
Får du också ofta det, att de kanske frågar det, vad är Susi någonstans?
Ja, det är ju klart att vi har ju ett starkt koncept ihop. Så är det ju. Men det här med djuren har ju gjort att då blir det liksom en liten så här skillnad också. Att det kan vara att då tillfrågas kanske jag mer när det gäller djurfrågor och sådär. Men det är klart att liksom, vi sitter ju ihop som ett starkt koncept och människor ser ju oss gärna som, även om de ser mig så säger de, titta där går Lili och Susi. Lite så.
Ja, precis.
Så det kan bli,
ja. Ja, nej, men det är samma.
Men det får man ju leva med, det är ju ingen mer med det. Och sen är det aldrig någon som vet vem som är vem heller.
Nej, eller hur, det är det. Där går herrej, säger någon till mig när jag går förbi. Eller
Ja, exakt.
där går Diggiloo Diggiley, hör jag också ofta.
Precis. Ja, precis, det är bra. Där går Diggiloo Diggiley.
Ja,
Nej, men Expressen gjorde en stor undersökning, det var ju för länge sedan då, de skulle verkligen utreda vem är vem.
Okay.
Helt underbart. Och när utredningen var klar, då hade de ändå fel. Expressen, de hade tagit fel dem också.
Det var så.
Så då blev det ännu mer confusing.
Ja, men så är det. Men om du får säga någonting som du tycker är... Vad har ni för likheter, du och din syster? Vad liksom, på vilket sätt är ni lika varandra?
Jag tror att vi är båda väldigt envisa. Och vill vi någonting så liksom ger vi liksom inte upp. Va? Vi ger inte upp, utan det är bara att köra på.
Ja.
Så en slags styrka har vi båda två. Envishet och styrka. Så det är vi lika på.
Men hur funkar det när ni ska samarbeta då? Vem bestämmer? Vem på sista ordet?
Ja, nej, faktiskt så är vi ganska bra på att bestämma tillsammans, för att vi är rätt olika personligheter.
Mm.
Jag är lite, kanske lite mer så här lugn i, pratar till exempel inte riktigt lika mycket. Så ser mer så här framåt kanske och liksom, hugger om någon frågar någonting och så, ja, hon vill gärna liksom, hon är sån som person, och jag är lite mer så här kanske laid back, men det gör att det är väldigt bra, därför att när man då till exempel ska ta ett beslut, då kanske hon är snabbare på att, men jag tycker vi gör så här, och så kanske jag säger, ja, men vi backar lite, vi kan vänta lite grann, och så suger vi på karamellen lite grann och funderar lite grann, och sen svarar vi. Till exempel att om det är några frågor. Och det är ganska bra att liksom vi har den kombinationen.
Det låter som att du är lite mer eftertänksam kanske. Och hon är lite mer impulsiv.
Ja, men lite så. Att hon är lite mer på och jag är lite mer så här. Men vi backar lite och så kollar vi lite grann och sen. Och det är bra med båda delarna. För man vill ju ha både liksom. Det ska vara både action, men också ska man tänka efter ibland. Vad man tar ett steg tillbaka och kolla. Så
ja, men jag ser och jag hör det du säger. Vi såg ju på den här SVT-specialen nyligen, jag och min familj, som var väldigt fin, måste jag säga. Vad tyckte du själv om den? Den finns på SVT Play just nu. För de av er som inte har sett den så kan jag tipsa om den.
Alltså vi fick höra precis att den är uppe i typ 750-800 000 som har sett den, vilket är väldigt bra.
Ja,
så tydligen så har många tyckt att den var intressant, och sen är det många som har sagt att de har sett den upp till 4 gånger. Och de vill se den om och om igen, och det är ju väldigt kul.
Ja.
Det var en resa dit, det kan jag säga, för att det var så mycket, vad ska man säga, när det är en dokumentär så är det ju ganska utelämnande.
Mm.
Och vi har ju skickat material som man, känsligt material kan man väl säga också. Och det blev lite grann det här att man då vill gärna titta, och man vill ändå liksom så att rätt saker tas ut och sådär. Så att det var mycket dividerande och väldigt mycket jobb bakom.
Nej, ni fick
det
inte så mycket insyn i början, förstod jag.
Nej, vi fick ju inte det. Vi fick slåss lite grann där, för att vi hade ju uppfattat det som att vi skulle vara ett teamwork liksom, när vi gjorde det här. Och sen så var det som att, nej, men vi kan ju förstå dem också, att man kanske inte vill ha för många kockar. Men vi sa det att vi måste ändå ha en insyn och kunna tycka till, därför det är så himla viktigt. En dokumentär, det är en gång i ens liv, och när man ska spegla så många år och så mycket som vi har hållit på med allting från musiken och allting som har hänt, alltså djuren, så är det ju att man gärna vill liksom få en tycka till att det känns rätt liksom. Men vi krigade där och fick det. Det var vi glada för det blev väldigt bra, tyckte vi, i slutändan.
Ja, nej, men den blev jättefin. Och det jag tyckte om med den, alltså, det var mycket hjärta och det var mycket, mycket känsla. Och när man såg er två tillsammans, det här som du beskriver om hur lika men ändå olika ni är. Det lyste verkligen igenom, fast på ett väldigt bra sätt. Ni kompletterar verkligen varandra, tycker jag. Och ni tycker om att prata bägge två, kanske mer som du säger, Susie lite mer än dig kanske, men ni liksom fyller i för varandra, förstår du vad jag menar? När den ena är tyst så pratar den andra, och ni vet precis när ni ska liksom fylla i, och det kommer så naturligt på något sätt.
Ja, precis, det under åren så har man väl också kanske blivit bättre på att lämna liksom plats till varandra. I början när vi pratade, ibland var det så att vi babblar i mun, så bara stopp, kan en prata snälla liksom.
Ja, just det.
Säga. Men det där har väl kommit också med åren också, att man lämnar mer plats.
Jag och Per, vi har liksom löst det där. Vi låter Rickard få prata
alltså.
Mest av tiden, för han älskar att prata, så det blir bra.
Ja, men det är skönt. Men då har ju ni liksom, då har ni den kombon att det är han som sköter snacket mer.
Ja, men precis.
Ja,
ja.
Och ni
ja,
mer.
Men det går jättebra.
Ja.
Och så får jag göra den här anledningspodden istället, så det funkar jättebra.
Ja.
Eller hur? Om du ska säga bara en sista sak angående systerskapet här.
Mm.
Vad är det du uppskattar mest med Sussi?
Ja, det är ju så mycket saker såklart. Men jag tycker att glädjen vi har när vi jobbar ihop är så himla... Nej, men alltså, alltid när vi ska resa någonstans eller på turné eller åka tillsammans eller vara i backstage. Det händer alltid så roliga saker. Vi har alltid så kul.
Ja.
Och det tycker jag är så kul med glädjen när man jobbar. Därför att det är ganska tungt och slitigt. Och, ja, med båda våra liv som vi har liksom vid sidan av. Och det händer saker. Men sen när vi möts och vi jobbar så har vi alltid så skitkul. Och även på scenen. Så glädjen, det tycker jag det är det bästa faktiskt som vi har. Att det...
Vi har ju giggat ett par gånger tillsammans, jag och bröderna och... Du och Sussi, och jag har sett det, precis det som du säger. Jag har sett hur ni liksom, alltså det finns en, och inte bara på scenen men också bakom scenen. Hur ni liksom, ni tar hand om bara en sån sak som att fans som kommer och tittar.
Ja.
De får gärna komma lite backstage och ni tar hand om folk. Jag sa det till Sussi också, hur ni lever mer kristet liv, kanske många kristna tycker jag. Jag vet inte exakt vad du har för religiös affiliation, men... Men det här med att se andra människor och bara visa kärlek och liksom uppskattning för alla omkring er.
Ja, nej, men det är ju tack
vare dem. Är det en medveten, ja, kanske dum fråga, det är ingen medveten strategi såklart. Men jag ser att det är naturligt för dig. Men tänker du på det någon gång, hur viktigt det är att se andra, eller bara kommer det naturligt för dig?
Jag är ju en ganska känslig person. Just det här med djuren och så. Så
ja.
Jag ser ju oftast, om man säger, om någon mår dåligt eller om det är någon som behöver hjälp, fast de inte kanske säger det ibland.
Mm.
Och då vill jag gärna hjälpa. Eller människor som är hemlösa. Jag kan minnas, det var någon kändisfest längst ner, det var i stan, och det bjöds på massa gott. Som liksom stod, så när man gick utanför så såg man in. Och det var ju en massa goda bullar och en massa goda mackor och sådär.
Ja.
Och jag var där och så kommer det en utanför. Jag såg att han var hemlös och då stannar han och tittar in genom fönstret. Och jag ser ju att han är ju så himla hungrig.
Mm.
Han bara står och tittar på allt gott. Så jag går ut och säger det liksom, att hej, är du hungrig? Han bara, ja.
Mm.
Men vänta, så ska jag bara kolla, så kan du få komma in och äta lite. Och han tackade så mycket, och alla de som var där, de tyckte ju att bara, men gud, det är klart att han ska komma in. Så alla välkomnade honom. Så vi satt oss där och han fick plocka för sig och så började vi prata. Och jag tycker det.
Mm.
Det känns så himla bra. Så sådana saker, jag kan inte låta bli. Utan det är människor eller djur som man ser behöver hjälp på något sätt. Och kan man göra någonting, även om det är en liten gest, då gör jag det.
Mm. Det låter härligt. Så. Vi kommer komma lite mer fram till djuren här så småningom, men innan dess, men tack för att du delar det, jag ser det liksom hos både dig och Sussi, den här, är det någonting som ni har fått med er från era föräldrar kanske, har ni fått det från barndomen, det här med att ta hand om de som är lite utanför kanske, eller vid sidan av, eller har det svårare,
ja.
Är det något som de hade i sitt liv, era föräldrar?
Ja. Nej, men ja, precis, men mamma och pappa, alltså de har ju lagt hela grunden till, vad ska man säga, kärlek, harmoni, trygghet och glädje som vi har fått så mycket av. Och det är klart, när man har fått så mycket själv så tycker jag att, ja, men jag tror att då ser man ju också, man har ju mycket att bjuda på, kan jag känna lite grann, att man vill dela med sig.
Ja.
Och hjälpa andra som kanske har det svårt. Men jag tror det, att man är fylld av den här grundkärleken. Och då ser man ju andra också, tror jag.
Tror du att vi är goda från början? Alltså att vi har det i vårt ursprung, i vårt DNA, att vi är goda, att vi vill göra gott för andra.
Ja, men det är ju empatin och det har vi ju tror jag naturligt, och det har ju att göra med att vi har ju faktiskt ärvt alla saker, de här bitarna från djuren någonstans, eftersom de var ju här så att säga innan oss, långt innan, och de har ju de här egenskaperna och vi har ju liksom kommit efter. De har ju det, för det måste man ha eftersom man måste ta hand om sina barn och man ska ju förhindra att det ska bråkas och liksom den här kärleken är ju så viktig att man känner den, för annars så bryr man ju så att säga inte om sin avkomma och så vidare. Så ja, det är
Nej,
klart att vi har det inbyggt. Det
det blir nästan
finns.
som en överlevnadsfråga kanske.
Ja, alltså vi måste ju ha den kärleken i oss, känns om man liksom ska vara en levande varelse här som är social så att säga och
Ja, men jag ska citera dig på det. Man måste ha kärleken för att vara en levande varelse. Jag tycker om det.
ja.
Ja, härligt. Ja, underbart. Du, jag vill tillbaka. Jag hoppar lite grann fram och tillbaka om det är okej.
Ja.
Det var en sak som jag inte pratade så mycket om med din syster. Det var, och jag är lite nyfiken på det ändå. Det är tiden när ni var unga och slog igenom. Det är alltid spännande att få höra. Jag tror kanske de som lyssnar också gärna vill veta lite mer. Alltså hur upplevde du de åren som ung artist och också som ung kvinna? Fann du det liksom, visst ni är tjejer som har skinn på näsan och det här, men fanns det utmaningar och i så fall, vad var de och hur tog ni er igenom dem?
Ja, nu var vi ju som du säger, vi hade skinn på näsan och var ganska starka, plus att man hade den här banken av trygghet och allting från mamma och pappa kan man säga. Så att man var ju liksom rustad för att det kunde hända saker och vi var ganska starka i olika situationer. Men det är klart att man blev utsatt. Men det märkliga är, kan jag tycka, många tjejer, vänner också, även på den tiden och nu kan bli utsatta till exempel för att killar kommer fram och liksom, du vet, går på dem, eller till exempel att det var en hemsk händelse och fattade inte vad som hände, att en kille försökte våldta typ min kompis på toaletten
Oj.
för han hade trängt sig in med henne liksom. Och jag pratade med den här killen innan och så här. Det märkliga är liksom att det känns som att vi har någon sån här aura runt oss. Att man går inte på trots vårt utseende, så har jag undrat varför det är så liksom, få saker som har hänt oss, sådana saker som har hänt många andra tjejer runt, men inte oss. Det är ungefär som att jag har till och med
Ja.
frågat faktiskt varför, nej det känns som att ni har, och även turnékillar har sagt det, som var med som roddade och hjälpte till och sa det är så märkligt med er för att man ger sig inte på er.
Ja.
Varför då?
Ja,
Nej, men det
ja.
finns någon slags aura runt er att där går man inte på. Och det tycker jag är någonting som jag undrar lite grann över själv, för att jag fattar inte riktigt vad det är, men det är inte av en person jag har hört här, utan det är rätt många som säger det, liksom, att det är någonting med er liksom, som man gör att man går inte på, liksom.
Men ska vi inte försöka, alltså ska vi inte utreda vad kan det bero på? Du säger en aura, vad menar du med det? Och hur kan vi hjälpa kanske andra kvinnor i samma situation att undvika just de här bitarna? Att hamna i sådana lägen?
Förmodligen så kommer det nog inifrån, tror jag också, att det finns en inre styrka. Alltså alla människor har ju en utstrålning. Det är kanske det jag menar med en aura runt sig. Det är en slags utstrålning man har. Och den utstrålningen, det känner ju andra av. Till exempel att mina partner som jag har varit med, eller min kille som jag är med nu. Jag skulle ju aldrig kunna träffa en sån machokille som ska bestämma, du vet, över mig och sådana tittar jag inte ens åt, utan
Nej,
liksom,
nej.
du vet, man dras ju till vissa och de dras ju till mig, men det är en slags utstrålning tror jag som känns bara av att man pratar med någon, så känner man ju av den andra personen och på något sätt redan där så sätter det sig liksom en stämning och en aura runt som gör att nej, men det här är inte läge eller.
Och det låter som att du sänder ut rätt signaler också till respektive.
Ja, man är ju sig själv, man är ju liksom som man är. Och det är därför det är så svårt, för jag har försökt prata liksom med vänner som kanske har blivit utsatta. Och då kan jag känna så här, men varför gjorde du så till exempel? Varför gick du hem ensam med de här två killarna? Det skulle jag aldrig hela mitt liv göra om jag inte kände dem till exempel.
Nej, det är klart.
Nej, men det verkade så kul bara, hopp. Men alltså man måste ju också, vissa saker gör man ju inte, men sen är det ungefär som att de känner att de kan, det är det. Det är att jag tycker man har blivit kanske utsatt, men jag har nästan aldrig fått frågan ens en gång att man liksom, du hänger i på liksom
Nej.
två killar till, alltså det är så här bara, nej.
Nej.
Så det,
Ja,
det är liksom lite märkligt, men jag tror att det är som du säger, det är jag tror att en utstrålning någonstans man har.
Jag hade, för jag känner igen det där i mig själv också, att jag var också väldigt tydlig. Det låter som att du var ändå tydlig med liksom vad du ville och jag var likadan. Så att jag liksom hamnade i någon situation som var sådär besvärlig i sådana lägen. Men det var en episod i Ryssland, eller i Moskva, 1985 tror jag. Som var den enda gången som jag blev liksom verkligen utsatt eller tillfrågad. Och det var när jag var på hotellrummet. Nu är det så att jag hade precis, det är lite lustigt, för jag brukar ju, ja, en del av mina dagsrutiner, det är att jag brukar be böner på morgonen när jag vaknar. En bön av tacksamhet och om beskydd och bara vägledning och lite sånt. Och även på kvällen när jag lägger mig så ber jag en bön. För det känns bra att få tacka för dagen och för människor man har träffat och möjligheter man har haft och allt det här, du vet. Och precis när jag säger amen så knackar det på dörren. Och då jag öppnar där så står det en vacker kvinna där. Hon är lite, ja, en fin dam liksom. Jag var kanske 18 år gammal och så frågar hon mig, Hi, are you Mr. Anderson? Och jag bara, nej, I'm sorry, no, you have the wrong door, liksom sådär. Och sen så är jag på väg att stänga dörren och sen så motar hon dörren och sen så kommer hon jättenära mig. Och då känner jag, oj, nu är det någonting. Och då frågar hon mig, do you want to make love to me? Säger hon då. Och jag bara, no thank you. Och så smäller jag igen dörren. Och jag blev så chockad, där precis, du vet, bett min bön och så kommer hon och så. Och jag var ganska oskyldig på den tiden, kanske fortfarande, jag vet inte. Men ja, men det var enda gången faktiskt som det var något sånt där läge. Ja,
Men det är lite kul också. Det blev ett litet tvärtkast där.
ja, eller hur?
Nej,
Precis, precis.
men jag
Du,
tror att just
men...
det här med respekten tror jag också att det känns, för kanske när man pratar med folk så kanske man får en respekt, och det är väl det jag känner att man liksom, ja,
Mm.
man inger någon slags som så här utstrålning så att det blir någon respekt, och då kanske man inte frågar. Sen det är klart att man har fått frågor eller reagerat killar på hotellrummet, men då har ju vi inte pratat med dem, för de har ju tagit sig
Nej.
in och låg i sängen innan vi ens. Men
Ja, jag hörde att det
förstår
var
vad jag
massor.
menar. Överlag så tycker jag att liksom, om man jämför med vad många andra har blivit utsatta för, så tänker man ändå på liksom vår image så. Och sådär så har det varit väldigt sparsamt ändå på ett sätt.
Ja.
Det,
Ja, men det låter som, du nämnde ett ord där, respekt. Det är väl det som är nyckelordet här, att ni har inget respekt helt enkelt. Det här är var ni står
ja.
och att andra kände det omkring er. Hur var det med skivbolagsdirektörer och andra turnéledare och sånt? Var det många som försökte ta, liksom, utnyttja er? Och nu menar jag inte rent fysiskt eller sexuellt, men alltså utnyttja er för pengar och för, ja, du vet att det finns så mycket skumma typer i
Ja,
branschen.
jag tycker att det var mer liksom, ja det är klart att det har funnits på skivbolag, 80-talet var det mer män som så att säga jobbade, och även turnébiten, speciellt utomlands. Och där hade de lite annan märklig jargong, men det var ju likadant där, det var ju bara att säga ifrån när de försökte närma sig så att säga. Och så tyckte de att vi var så här tråkiga. Fan, ni ser inte, ert utseendet går inte ihop med hur ni är, va?
Okej.
Nej.
Aha.
Så, nej men där var det ju, det var ju många försök så där liksom. Men ändå var det så här, men de backar och de fick respekt. Okej, det här var inte läge. Men mycket utomlands var det, tycker jag, mer den känslan. Men sen är det klart att det var lite nedlåtande attityd. Kan det varit också även i Sverige så där att är de söta eller kom och sitt i mitt knä, liksom lite den stilen. Och det är ju lite
Ja, men
trist.
precis. Ja.
Så är det ju inte nu. Eller så skulle det inte funka att det
Nej,
var så
verkligen
nu
inte.
heller, men det är klart att som akt som vi var, som vi är, så, och speciellt då under de tiderna så var det ju mer liksom okej att bete sig så.
Hur känner du att dina erfarenheter har format dig till den du är idag? Alltså det du har varit med om som ung och med musiken, med kändisskapet och med allt det här. Hur?
Sus och jag, vi skrattade lite grann för att när vi höll på just med vår dokumentär här och vi skulle, ja, fick ju kriga lite grann för att liksom, ja, få titta och eftersom vi hade levererat så mycket material och sådär. Men i alla fall, då kände vi sa det att vi är lite så här, ska man säga, att det har hänt flera gånger att man liksom har trott gott och sen så har man blivit förd bakom ljuset. För att de andra har kanske velat ha ut någonting annat och sen så har vi trott att, men oj, det är så här. Och det kan vara större tv-produktioner där liksom de har sagt att ja, men det är det här som gäller och sen så har det visat sig, nej, så var det inte riktigt. Så att man kan ju tycka att vi har blivit lite, kanske liksom lite, ja, man blir lite för skeptisk ibland och tror att är de ute efter någonting annat. Det var likadant med Så mycket bättre. Då trodde vi också så här, man tänkte så, gud, hoppas de inte tar in oss som akt och sen ska de göra spä av oss. Ja, men vi var så här, ja, men,
men det blev ju bra, det var jättebra när ni var med.
Ja, det var också, ja, det blev jättebra, men samtidigt att man har det här att liksom som akt har vi ibland, speciellt i början så fick vi så mycket skit. Och liksom, då trodde man ju först att ja, men det här är jättebra för oss att vara med i. Så kanske man inte hade någon manager. Utan vi har ju mycket fått stå på egna ben och tyckte om att jobba. Liksom, att hålla koll på saker och ting. Men det är ändå att man har blivit, inte ska man säga inlurad. Men när man väl har gått in i en sak eller tv-produktion så är det svårt att backa. Och så visar det sig att det inte allt det vi trodde. Och så blir det inte alls bra för vår del. Tvärtom. Mm. Och det har väl gjort, om man säger den negativa biten, att man har blivit liksom väldigt skeptisk. Vad ska vi göra? Vi måste ha koll på allting och vi måste liksom veta.
Ja, men precis. Men det låter som att det kanske är något positivt med det också då. Eftersom ni...
Ja, det är ju det. För nu släpper vi inte igenom någonting. För vi har sagt det. Vi kan inte släppa. Det här för att vi måste se att det är så som vi har gjort upp. Och sen har det blivit mer att bara, ja, vi måste ha avtal på allting och... För det har vi varit så bra på tidigare och då har vi sett att nej, men det nyttjas ju. Mm. Det nyttjas verkligen och då, så man har ju lärt sig också mycket och som du säger, det kommer ju nog positivt utav det också.
Ja. Ja, men absolut.
Så man har väl kanske varit lite dum och naiv och snäll ibland, att man alltid vill vara så schysst och tillmötesgående, men det är inte alltid, man måste kräva lite tillbaks också, inte vara allt för snäll. Man kan vara väldigt schysst ändå, men... Det gäller att liksom kolla saker ibland. Och då...
ja, men det...
Så det har vi lärt.
Ja, men det känns som ni har hittat balansen där, tycker jag. För ni är verkligen snälla och schyssta. Men samtidigt så tar ni saker i egna händer och tar kontroll över era liv. Det är ju så man måste leva, eller hur?
Ja, man har gått en lång väg. Liksom, man har varit med om väldigt mycket saker som du säger som har präglat den.
Mm.
Och det är klart att i våran akt som vi har varit så har man ju fått kanske vara lite mer tålig än till exempel... Låt säga vissa andra artister då som kanske Susi nämnde att det var någonting som hette bubbelpoolen eller någonting sånt där. Då skulle man sitta i en bubbelpool och bli intervjuad. Okay. Och det var ju andra artister, Orup och...
Jag funderar på att göra det med det, men jag skippar det, tänkte jag.
Ja. Kan vi ses i poolen?
Ja,
nej, men då var det så, då fick ju vi såklart frågan bara, är ni nakna?
Ja, okay.
Typ sådär, det blev sådana. Men det frågade de minsann inte Orup. Nej, du kunde ju liksom fråga dem, då sitter du naken nu då? Hur är det liksom? Men då är det klart att då fick ju vi sådana frågor. Och då känner man så här, men det har ni inte frågat de andra artisterna.
Mm.
Varför ska vi på de frågorna? Och lite grann sånt kände man ju mycket ett tag på 80-talet. Att det var väldigt mycket så att hänvita till vårt utseende mer än att prata om musiken och sången och låtskrivandet till exempel.
Mm. Och, känner du att ert, jag menar, ni är ju två vackra kvinnor så... Och när ni var unga, ni hade ju massa killar på konserterna och det var ju som du sa mycket uppståndelse. Men känner du att ert utseende kanske stod i vägen ibland för de talanger? För ni är ju, som jag sa till Susie, ni sjunger ju fantastiskt bra och har gjort jättefina sånger. Många sånger som inte är kända också. Känner du att det liksom, att de bitarna har hämmats lite grann av hur folk förväntar sig av, ja, hur ni ska se ut eller, ja, du vet, det här yttre?
Absolut, så är det ju så. I början, och vi kände ju en otrolig... Vad ska man säga? Vi började köra först ju.
Ja,
som
det.
Kör till bland annat Susis orkester.
Mm.
Och det var så kul. För när vi var ute på den turnén. Då var jag väl 18 typ. Vi var väldigt unga, 17-18, och så började vi köra. Det var en sån bra skola. Och det var första turnéerna. Och då minns vi att det var mycket tidningar. De tyckte att Sussie Orkester var ju poppis då. Och sen kom vi som en kör. Och vi fick oftast väldigt mycket plats i tidningarna efteråt. För de såg att vi dansade typ till varenda ton, ja. Så hade vi något steg.
Ni var ingen vanlig kör, kan jag säga.
Nej, nej, nej. Och vi repade ju liksom sången, skulle sitta. Liksom och, ja, vi ville verkligen liksom, oh, man kanske såg att vi vill gärna bli artister, alltså stå där framme själva och fronta och vara liksom, stjärnartisten. Men då fick vi så mycket bra kritik, alltså då, så här, den tajta kören och sången, och liksom, vi fick väldigt mycket bra kritik. Och sen så vi liksom tyckte, men gud, det här var härligt liksom, att vår stil verkar gå hem och att liksom vi tas på allvar och så här. Och sen så kom ju då genombrottet med Och Mamma efter några singlar.
Ja.
Och då, de rubrikerna så att säga, som kom efter bara det här framträdandet i listan då, som var 3 minuter. Det var ju verkligen så här, men gud, vad hände nu? Då hade vi ju förväntat oss liksom att, ja, men titta, det här ska fortsätta lite grann, att vi får liksom,
ja, eller hur,
positivt från tidningarna. Och då var det ju liksom totalt tvärtom liksom. De skyler sina bristfälliga sångresurser med glossigt läppstift bland annat. Och,
ja, men det är alltså, vi fick en del kritik, eller vi fick väldigt mycket kritik också, ska jag säga. Jag känner igen det där. Men ni, ja. Men ni ändå, jag måste säga, men ni sjunger ju ändå väldigt bra, måste jag säga. Jättekonstigt att de kunde skriva så. Men det var, vad tror du det berodde på?
Ja. Nej, men jag tror att det som hände då, när vi, det var ju 3 minuter i listan, och det var ju typ, det var ju 2 kanaler då. Jag tror inte ens 4 fanns, nej, det fanns bara 1:an och 2:an. Och alltså, det var ju miljoner som såg det här, och vi stack nog ut väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att våran stil, man hade nog inte sett kanske 2 blonda systrar som vågade ha liksom läppstift, och vi kom i en klatschig låt som liksom verkligen slog an, som märktes att hela liksom,
ja.
Även om inte vi var särskilt avklädda, så tror jag att det var blondiner, systrar, vi var glada, vi sjöng som tusan, och det märktes. Det var ju som ett bombnedslag. Så att jag tror att det var så kraftfullt, det här entrén vi gjorde när vi märktes första gången på riktigt.
Ja.
Och då blir det såklart att i Sverige då kanske se ut som vi gjorde och ha den stilen vi hade. Det var liksom, det var ju sexchock och jag vet inte allt möjligt. Och så tittar man på, vi var jättefullt
påklädda. Jag har ju sett de här videosekvenserna, och det var ju, ja, ingen sexchock med det, tänker jag.
Nej, det är ingenting. Det är ingenting jämfört med idag, hur folk, liksom, tjejer ibland och även killar, de är som nästan helt nakna. Så där fick ju vi en liten chock då, men då fattar vi, okej, nu vet vi att det här kommer vi få leva med, ja, och på något sätt hantera.
Jag kan säga, jag älskar mitt land Sverige, men ibland så, ja, jag tror i det här fallet så råkar ni ut för någonting som var bara, ni var för osvenska tror jag, för kaxiga och för liksom, ni stod ut för mycket. Och så lägger vi till att det fanns en och annan som var säkert avundsjuk också. Så.
Ja, det var ju, det gick ju väldigt, väldigt bra, och vi var ju precis överallt. Och sen var ju det sådant att vi bjöd ju liksom också lite grann på det här med att när de sa, de har massa läppstift, då kunde vi liksom, när det är tv-program, vänta, ta upp läppstiftet, vi måste ha lite mer läppstift, bara för att retas.
Ja,
så gjorde vi ju tvärtom då. Så att man, vi gillade ju att ge tillbaks.
Ja,
så det var inte så att vi backade liksom,
och
mindre läppstift, utan snarare tvärtom. Sådana har vi också varit.
Ja.
Så att det...
Ja, du, en sista, vi ska inte uppehålla oss för mycket, det här är ändå andlighetspodden, vi har lite andra, mer själsliga frågor också, men bara en sista bit här inför, eller när det gäller musiken, vad finns ni idag någonstans, och vad har ni för planer för framtiden?
Ja, det har ju faktiskt blivit ganska mycket låtskrivande nu när pandemin har varit, och för oss har det ju hänt saker just med Så mycket bättre och sen massa andra tv-program.
Ja.
Så vi har ju
och ny singel.
Ja, en ny singel precis. Ja, det släppte
Drömmar.
Drömmar. Och sen har vi en ny singel som kommer snart. Om några veckor. Och sen så kommer ytterligare en singel i ett annat projekt i mars. Och sen en till i april.
Oj, oj, oj.
Så, Så.
Men det låter som att ni borde åka ut på turné snart och bara ut och visa upp er igen. Jag förstod från Susie att ni har planer och vi har väl lite tankar tillsammans kanske också med lite 80-talskvällar och annat.
Exakt, 80-talsnatt, där ska ju
Ja,
ni ingå.
kul. Ja,
Ja, men det är
jättegärna.
ju sån när vi var på Cinderella med er.
Ja, precis.
När de sa ut i högtalarna, ikväll är båten fullbokad.
Ja, just
Det
det.
var ju liksom totalt
Ja,
smockfullt.
det var kul.
Det tycker jag är så kul och det är så roligt med oss systrar och bröder och man märker att det där går hem så det är ju, det ska bli jättekul det, att vi håller ju på att sy ihop det här
Ja,
nu.
absolut.
Så att vi ser fram
Bara vi
emot
alla är
att
fullt
hänga
påklädda på
med.
showen, det är det enda kravet jag har.
Vad sa du?
Jag sa, bara vi alla är fullt påklädda på showen, det är det enda kravet
Jag tyckte att bara ni inte är fullt påklädda, så
jag
tänkte jag,
har. Ja, just
vad
det. Ja, du får
sa
välja.
han?
Ja, vad
Precis.
gott. Nej, men vad kul. Men vi ser fram emot att få höra er nya musik. Och som sagt, för någon som inte har sett SVT Special på SVT Play, det finns... kan man se Så mycket bättre också på TV4 kanske,
Ja,
Play? Ja.
kan man.
Och så
Det
har ni er
kommer ni att
singel
titta
ute
på.
på Spotify, Drömmar, jättefin sång. Så in och lyssna, in och lajka.
Ja.
Ska vi gå då från det ena till det andra? Du har ju... Även som sagt, som vi har etablerat, att du är ju lik din syster på många sätt, men ändå inte. Och ett sätt som du skiljer dig åt lite grann, eller skiljer, ni har ju väldigt stor kärlek bägge två till djuren, det måste jag ju säga.
Ja.
Men du har ändå liksom låtit det här ta en större plats i ditt liv. Vill du berätta lite grann om hur började det intresset och vad är det som driver dig och varför brinner du för att hjälpa djur?
Ja, jag tror att jag har fått den här kombinationen kanske av mormor och hon var väldigt stor djurvän, mamma, pav och pappa, pav också, men också farfar var ju väldigt, väldigt stor djurvän. De där generna har nog på något sätt smackats ihop
Ja.
så att jag har fått väldigt kraftfullt det här med att värna om, ta hand om djuren och göra allting jag kan. Och ibland kan jag känna att man älskar dem kanske lite för mycket, men jag har verkligen fått den där kraftfulla elden som jag inte kan göra någonting åt, utan
Ja,
den finns där.
ja. Du säger att du älskar dem kanske lite för mycket. Vad menar du med det?
Ibland, med tanke på den verksamhet som jag har startat, det är ju ett wildlife rescue. Och det handlar ju om att man tar hand om vilda skadade djur och moderslösa djurungar. Och om man älskar djuren så mycket som jag gör, så när du utför det här liksom ideella arbetet, det är ju som en berg- och dalbana som är i känslor. Du kastas från att, ska man säga, vara världens lyckligaste till att det är världens sorgligaste när någon dör, som du inte klarar av till exempel. Eller otrolig oro när du kanske har en patient, som jag kan nämna att de första 24 timmarna är de avgörande om man får in ett viltskadat djur. Det är oftast då man kan vända till att det klarar sig eller att det dör. Och bara det här att gå ut och titta till en patient på natten och se, lever den fortfarande eller inte någonstans liksom. Ja, man lever med den här, det är en slags press kan jag tycka, och jag menar, jag kanske inte är den bästa egentligen att göra det här med tanke på att det drabbar en ganska hårt själv. Men samtidigt så känner jag så att det är ju just därför kanske sådana som jag ska göra det, därför att då gör man det ju verkligen på riktigt och hela vägen ut och gör ju allt för att rädda dem. Men det är tufft, men det är också fantastiskt samtidigt. Så det här är en,
Ja,
ja.
men jag förstår det. Det låter som, alltså när du säger tufft och fantastiskt samtidigt, alltså är det inte så i livet att det måste finnas motsatser på något sätt? Och jag tänker på den smärta som du då känner i många lägen, för det handlar om liv och död mycket. Men smärtan, inte den liksom, den finns ju där för att du känner samtidigt en sån glädje och sån kärlek för djuren. Alltså det ena ger ju det andra på något sätt. Och det är smärtan som gör dig till... Nu bara liksom spånar jag här lite grann, men jag kan tänka mig att just smärtan och lidandet för dessa skapelser, att det är det som gör att du får så mycket kärlek för dem också.
Det tror jag stämmer, för det är en viltrehabiliterare i England, vi har ju rest mycket runt i världen också, och han sa just det, han håller på mycket längre, han är tyvärr borta nu, men Men han sa just det, den dagen jag känner mig avtrubbad och inte bryr mig längre, då ska inte jag göra det här.
Nej, precis.
Och det är lite grann så det är, tror jag, för att då, nej, men då är det inte, då är man inte liksom rätt för det längre, utan då känner man inte, då spelar det ingen roll.
Mm.
Och då ska man släppa det liksom.
Ja.
Så,
ja.
Nej, men att bry sig, det är det därför man gör det här. Och flera gånger har jag tänkt, men nu slutar jag. Men precis då händer alltid någonting som gör att jag får så här, nej men gud, då händer någonting istället positivt. Och då kan jag absolut inte, då får jag den där styrkan igen. Nej, men jag måste fortsätta. Så det,
ja.
Ja.
Vad är det för, har du något favoritdjur att, som du arbetar med? Eller är det kärleken, räcker den till för alla?
Ja, nej men gud, jag älskar ju alla djur. Alltså, precis alla djur älskar jag ju. Mm. Det är ju det jag gör. Och det kan ju folk tycka, men herregud, men måste du bry dig? Liksom, det är faktiskt en spindel. Ja, fast det är, den ska liksom, kan jag rädda den så gör ju jag det. Mm. Eller en snigel på vägen eller så. Ja. Stopp! Det går en groda där.
Vad är det hos folk som gör alltid att, och det är samma i min, ursäkta min familj om de hör detta, men, ja. Men spindlar till exempel. Ja. Så nästan varannan dag så hör jag någon som skriker i något rum och sånt, en spindel, och så kom och döda den pappa, och jag bara, varför ska jag döda den för? Liksom. Jo, men du måste, det är en spindel, man måste ju döda den. Nej, vi tar ut den bara, vi låter den leva liksom. Det finns en anledning
varför
den.
Ja, vad bra gjort av dig. Det är jätteviktigt.
Men det här, eller hur, att bara liksom döda för dödandets skull. Nu är inte jag är inte liksom vegetarian, jag är inte emot jakt och så heller. Jag tycker det finns en plats för allting, men jag tycker ändå att vi borde värna om allt liv är heligt för mig.
Mm, verkligen. Och de är ju inte ute efter att göra illa oss någonstans, utan Nej. De har ju liksom sitt liv. Och men det finns en fobi, det har ju vi märkt, spindlar och ormar.
Ja, just det.
det är ju så, att ni kanske sitter liksom väldigt långt tillbaks. Väldigt långt tillbaks.
Mm.
Då man kanske var mer... Ja, att det blev inbyggt på den tiden.
Ja, men precis.
Att man liksom ska ha fobi för att ha rädsla för de farliga djuren som, nu är inte spindlar farliga i Sverige, men kommer du till Australien till exempel så är det ju små spindlar som kan vara dödliga till exempel.
Mm. Ja, absolut.
Och likadant ormar. Men folk tycker de är läskiga. Men det går att bli av med det också faktiskt, genom lite träning.
Jaha, hur gör man då?
Nej, men vi hade bland annat ett projekt på Hall, djurprojekt på fängelset Hall.
Ja, okej.
Okay.
På fängelset?
I Sverige, ja. Bara lite kort då. Det startade med att det var en katt under tvätteriet på Hall som hotades att avlivas, för den hade inget hem och den bodde där. Mm. Och internerna började mata den här katten. Och då hade ju då internerna sett Djurens ö-programmet där vi räddar djur. Så vi fick ett brev från internerna på Hall, 3 stycken, som skrev, kan ni komma och rädda den här katten? För nu tänker de personalen avliva den och vi tycker så mycket om den. Så där startade ett projekt med djur på fängelset Hall.
Ja.
Att de skulle få komma nära djur. Och det är fantastiskt kul var det, och det gav väldigt, väldigt mycket. Så interner och liksom personal började prata med varandra och... Nej, men, så det var, men bland annat då så hade vi med Lillan, det var en stor boaorm. Och då, vi var ju tvungna att...
Jag ser det framför mig.
Besöksprogram. Och då fick vi låna gymmet. Det tog ju ett tag innan vi fick igenom det här, för det är liksom vissa strukturer och sådär. Men i alla fall, då minns vi det att det var både några i personalen men också interner som hade jättefobi. Så att de kunde ju bara titta på långt håll först när Lillan kom krypande som jättestor. Och sen så sa vi det, men kliv in och titta på håll. Så steg efter steg, vecka efter vecka så närmade de sig Lillan. Och till sist så kunde de faktiskt peta på Lillan, klappa. Och sista gången vi var där så hängde Lillan då kring halsen på internen. Och han bara, jag fattar inte det här. Så det går att bli av med.
Ja, men det är ett stort steg för många, tror jag. Jag är till och med själv den kategorin att jag skulle ha lite svårt. Jag skulle nog göra det till slut,
ja.
Hänga ormen runt halsen. Speciellt om någon var med mig som jag visste liksom jag kunde lita
ja.
På.
Ja.
Men man har ju respekten då för djuren.
Jo, men det har man. Men jag kan inte låta, jag vill ju gärna ta sådär liksom. När vi gick ner och filmade vithajar i Australien. Så gick vi ner i så här burar långt ner och så ska vi, och vi hängde ju utanför. Och så här, men så matade man med lite fisk och så kom de ju nära. Och då kunde ju inte jag låta bli. De attackerade mig. Vi flög runt i buren för de ville ha mat och det hade vi där inne. Så de bet ju på buren och sådär. Och,
oj, hjälp.
Ja, men vi ska faktiskt tagga dem. Så vi var där för i att hjälpa att tagga, alltså sätta märka vithajarna. Men då skulle man locka dem till sig. Men då minns jag att det kom en så fint och simmade och så liksom vände den sig om. Och så då hade den liksom tryckte den sidan mot buren. Och då kunde jag inte låta bli. Jag måste klappa den där vithajen och så gjorde jag det. Det var kändes jättehärligt.
Wow, måste ha varit en upplevelse.
Ja, faktiskt.
Ja. En fråga, kanske en personlig fråga, men det här med andlighet, ser du att alltså ser du djurriket som andligt, om du förstår hur jag tänker? Alltså, finns det en själ hos djuren? Är de mer än bara liksom kött och blod eller kött och ben?
Mm.
Har du tänkt på det någon gång?
Ja, jag tycker att för det första är de ju individer precis som vi alla är, även om vi har tagit hand eller jag har tagit hand om många arter, fast ja, i samma art om man säger, kråkor eller vad det nu kan vara, så är alla beter sig på sitt sätt, fast de liksom är kråkor, så har de sin egna personlighet. Och vissa individer får man otrolig närhet till, som man känner, alltså man känner verkligen att den tyr sig till en och det är jättemärkligt, för det kan bara... Ja, när det sker så är det så häftigt och samtidigt kan man känna ett väldigt avstånd till andra individer. Nu är det så att nu ska inte vi prägla de vilda djuren, för de här ska ju ut i naturen igen. Så det är jätteviktigt att man liksom inte försöker tämja ett vilt djur.
Nej, tämja
dem. Men ändå under rehabiliteringen så har man ju en kontakt, för man ska ju göra rent eller man kanske ska lägga om ett sår eller ja, man ska mata. Och då är det ju vissa individer som liksom faktiskt söker nästan kontakt med en fast de är vilda. Mm. Och det där är ju bland annat en svanunge, minns jag, som skulle in och göra rent och sen bara kliver den fram till mig och så lägger den liksom huvudet mot mig och lutar sig emot. Och ja, då...
Vad händer med dig på insidan då?
Ja, men det är helt fantastiskt. Då tänker man så här, är det jag? Alltså vi har en slags kommunikation, men det är ju otroligt, för det är ett vilt djur som inte är präglat. Och sen så visar den en sån liksom närhet. Det är hur häftigt som helst.
Tror du att, man hör det ibland, alltså hund- och kattägare till exempel som har förlorat sitt djur, sitt husdjur.
Mm.
Att de är helt bestämda på att vi kommer att ses igen och att efter det här livet. Vad har du för tankar om det?
Jo, jag har faktiskt undrat mycket över det där, just med att när man söker kontakt kanske på en seans eller någonting, så är det oftast människor. Men de som älskar sina djur, jag vill ha kontakt till exempel med min hund Tubbe.
Finns det sådana djurseanser?
Ja, men precis. Men det, jag har inte varit på något sådant, men det sägs ju att det ska finnas det och sådär. Liksom. Nu är inte jag någon som har gått på någon seans och där, men jag är lite intresserad av det själsliga och kommunikationen, eftersom jag har en ska jag säga, jag har en sån känslighet. Jag kan inte kanske se in i framtiden att någon frågar mig som någon som siar framtiden. Det är inte så. Men flera gånger så har jag känt på mig saker innan. Och det kan vara några minuter innan en sak händer eller några timmar innan. Och då kan det vara så här otippat. Ja, men jag drömde bland annat om en person som jag kände, det är inte jättelänge sedan. Och så drömmer jag på natten att personen säger så här, jag behöver dig, jag måste prata med dig. Och det kommer som en kraftfull smäll liksom. Och jag bar med mig det här hela dagen. Jag tänkte bara, det var så kraftfullt, vad märkligt.
Ja.
Vi hade inte hört på ett år kanske. Och sen ringer personen mig på kvällen.
Mm.
Och är desperat. Och då tänker jag så här, men hur gick det här ihop nu då? Liksom att jag drömmer om den personen och det är väldigt kraftfullt som jag bär med mig hela dagen. Och så ringer personen på kvällen.
Ja, hur gick det till tror du? Alltså, har du funderat på det? Vad tror du det kommer ifrån?
Jag tror att det kommer ifrån, dels tror att det är människor som man både bryr sig om men kanske också är känsliga någonstans, att man har någon slags kommunikation. För vissa kan jag känna som människor som man möter, känner man så att man har ingen, vad ska man säga, ofta känner man av när det finns en stark kommunikation. Man behöver inte säga så mycket, men det är på något sätt bara att man går ihop. Och jag tror att det är likadant med mamma och pappa som jag är väldigt nära. Där till exempel fick jag tecken av dem. Mm. Speciellt mamma innan hon dog, men även efter. sådana starka tecken som jag känner att det här kan inte, det är inte bara, kan inte bara vara slumpen, utan det måste finnas någonting mer där, och jag, mamma säger mig någonting.
Ja.
Och
vad tror du de är någonstans nu?
Jag vet inte. Det är ju det som är, man funderar över. Men på något sätt så känner jag dem. Och det är inte bara dem jag träffar. Jag träffar djur också som har betytt väldigt mycket för mig i drömmarna. När jag drömmer.
Mm.
Så mamma kom ihåg ganska kort efter att när hon hade lämnat oss så pratade vi om det. Och hon visste liksom inte att det var en händelse att det hände någonting med mamma. Utan hon sa att vi pratade som det var då. Hon sa att jag vet att inte vi kan inte ta i varandra. Vi kan inte prata med varandra som förut. Men du vet ju att jag är här.
Mm.
Och det var alltså skönt. För att då kändes som att vi pratade liksom om situationen i drömmen.
Mm. Ja. Ja, det är fina, ja, det är fint att höra. Samtidigt är det svåra bitar. Och jag ska absolut inte låtsas som att jag har svar på allting. Det är klart att man har sin syn på saker och ting och sin tro. Men vi vet ju inte exakt hur det kommer att se ut på andra sidan, om det blir någon annan sida. Det hoppet lever jag på, att det finns något mer såklart. Men det du beskriver tycker jag ändå är, alltså rent principiellt så är det vad jag känner också, att vi, för du kände på något sätt genom drömmar eller genom känslor en samhörighet med dina nära och kära. Och jag tror att det finns där. Jag tror att det är, vi är en del av dem och de är en del av oss, och den hur ska jag uttrycka det, den sällskapligheten, den liksom, den enheten man har som familj och vänner, den finns även på andra sidan.
Ja.
Och det här med djuren, ja, kanske det också. Jag, det är min personliga tro att allt skapat är heligt, och att precis som allting liksom dör eller går vidare, så på något sätt så blir det en uppståndelse också, att vi kommer, ja, att vi lever för evigt på något sätt. Sen hur det ser ut exakt, det får vi se.
Ja, precis. Man vet ju inte det. Men det känns som att det är saker som har hänt, så att säga, som inte, det är saker som jag aldrig upplevt förut, som när mamma, ett år innan hon dog. Jag kan bara dra det lite snabbt. Mm. För det var så fan, jag tog bild på den här fjärilen också. Vi var ju på Gotland Fårö när vi var små. Väldigt mycket. Och sen så hade mamma inte varit där på 40 år då. När jag tog med henne dit. Det var ett år innan hon dog. Och då var vi på en av våra favoritbadstränder där vi alltid badade när vi var små. Mm. Och sen så, då kommer en fjäril och sätter sig på mig helt plötsligt. En amiral, de är ganska vanliga, de vanligaste. Men jag har aldrig varit med om att en fjäril sätter sig på mig. Och sen, du vet, de brukar ju flyga iväg.
Ja,
det är inte precis så att de kommer och sätter sig. Så det, och den, ja, gick omkring på mig 10 minuter. Mamma, just mamma tittade på den fin och så här. Så här, ja, men tänkte jag att den kanske vill ha lite saft. Så det hade jag tagit med till mamma. Så jag liksom hällde lite saft så här i tummen där det är liksom ett litet hål. Och då satt, ja, den så där, sög den i sig det. Och den ville inte gå ifrån mig. Den var där en halvtimme. Och sen skulle vi äta middag då med våra goda vänner där. Så att jag sa, nu får du flyga iväg. Och då så blåste jag på den och så flög den in så vackert där. Och så var det inte så mycket med det. Men jag tyckte bara det var lite märkligt. Jag tog kort på den där. Jättefina bilder har jag. Och sen ett år senare så hade mamma legat på sjukhus och varit väldigt dålig. Hon hade klarat sig. Hon hade kommit tillbaka till djurhemmet. Och jag sov över där när hon kom hem och på djurhemmet hade med mig hundarna. Och så, ja, på morgonen vaknade vi och det var jättedåligt väder. Det var så storm och det var liksom regn och alltså fruktansvärt väder. Och jag går ut med hundarna och kommer in och är alldeles dyblöt. Och så kommer jag in och så ska jag gå in till mamma. Och så är det en fjäril som flyger in omkring.
Mm.
Som har tagit sig in på djurhemmet. Och den flyger in till mamma, den flyger ut. Och sen flyger den in på expeditionen. Och jag springer efter den där. För jag tänkte, den måste ju ut. För den kommer inte klara sig här inne. Och folk sa, men du är ju, de tittar på mig. Vi vet att du räddar djur. Men liksom, ja, men jag måste hjälpa fjärilen ut. Och sen så satte den sig på väggen. Och då sträcker jag ut handen. Ja, men den kanske sätter sig på min hand. Och då gör den det. Den kommer att sätta sig på min hand. Och då kan jag kupa min hand över. Och det här är en amiral. Det är samma typ av fjäril. Så jag går ut i buskarna där lite skyddat och släpper ut den. Och så sa jag till mamma så här. Jag fångade den. Hon bara, ja, men det är ju typiskt dig. Liksom. Så, ja. Och sen så sa jag till mamma. Jag kommer tillbaka. Så jag ska bara åka och handla lite. Så kom jag tillbaka till dig. Så jag till mamma. Och vi hade bestämt att vi skulle göra en omelett. Och sen är jag hemma och ska byta lite kläder och sådär. Och då ringer de från djurhemmet och säger att mamma har fått hjärtstopp.
Nej.
Hon har flugit till Södersjukhuset. Och då visste jag att mamma kan aldrig ha klarat det. Aldrig efter hennes skick och hur hon var. Hennes hjärta, det var för svagt. Så jag visste att nu är mamma borta.
Oj då. Hur kändes det just i den stunden då?
Nej, det var ju, nej, men jag kände bara att de sa att hon levde, de fick igång henne, sa de. Så hon är på Södersjukhuset. Men jag bara kände så här, fast hon kan inte ha klarat det här. Hon kan inte det. Så jag ringer ju till Sussi och jag ringer till brorsan Totte. Och Totte, han har väldigt svårt för det här med döden, om man säger att. När det gällde pappa också gick bort. Han har väldigt svårt, han vill liksom inte, han vill inte komma nära, han tycker det är så tufft. Så
Ja.
han klarar inte av att följa med.
Har ni pratat inte
Men
om det
jag...
heller nu så mycket efterhand?
Jo, vi kan prata om det, men det, han tycker det är väldigt, väldigt, väldigt tufft. Här med... Men
Ja.
samtidigt kan det vara skönt att veta, liksom, men nu visste ju inte vi om mamma levde eller inte.
Fast du
Så
hade en
att, men jag...
känsla om hur det var ändå?
Jo, precis. Jag hade en känsla att mamma kan aldrig ha klarat det här. Det finns inte en chans, liksom, kände jag. Och när vi kom till Södersjukhuset då, så jag, så blev vi liksom... Då förstod man ju ännu mer att det inte var att hon inte hade klarat sig, för att vi blev invisade i ett anhörigrummet. Och det blir man ju aldrig. Där
Nej.
ligger en bibel, det ligger... Ja, det är ett anhörigrum i alla fall, så att då visste vi ju. Och som jag berättade i dokumentären, alltså, jag hade ju tagit med mig min lilla högtalare där. För att jag tänkte, om mamma lever så ska jag spela lite musik, för hon blir alltid glad över en speciell låt.
Aha.
Sunny Side of the Tree.
Ah, den är
Men hon
fin.
levde ju inte då. Så då fick vi ju säga adjö till henne, och så spelade vi musiken för henne ändå. Men det kändes ändå bra.
Ja,
Eller
skönt.
bra, det var ju fruktansvärt, men det kändes ändå som att,
Meningsfullt och fint på något sätt.
ja, att man fick säga adjö där, liksom. Och då var det så speciellt, men det var ju så starkt, alltså herregud, vi var ju så otroligt nära. Så, men just det här med fjärilen då, för att återkomma till det, efter en tid när mamma, när allting hade lagt sig och sådär, så tittade jag på den här bilden då med fjärilen på stranden. Och tänkte just på det här, liksom, att det var en fjäril den dagen när mamma dog. Och så tittade jag på datumet när jag tog den här bilden, första på stranden. Då var det den 4 september 2016. Och sen var det den 4 september 2017 när mamma dog. Och
Oj.
fjärilen kom till mig en andra gång.
Okej.
Så
Ja,
det kände jag som väldigt starkt. Och så började jag titta så här, ja, fjärilar har ju sägen om sig om att vara en budbärare, om förändring. Och någonstans så kanske man fick
Tecken.
ett litet tecken innan där, att mamma är på väg bort, och sen på djurhemmet då, så nu är det dags för mamma att flyga.
Ja, en fin tanke. Jättefin berättelse. Ja, det är svårt det här. Hur många år sedan var det här för att fråga, som hon gick bort då?
2017
2017 sa du,
då.
just det. Ja, det är inte så länge sedan.
Nej.
Och din pappa gick bort några år innan, eller hur?
Ja, han gick ju bort redan 24.
Ja, just det. Långt
Och
innan.
där var det ju också samma sak. Det är också så märkligt, men jag tror att det är någonting med att man är en väldigt känslig person. För jag visste att pappa, han skulle dö under det passet jag var där. För vi gick i skift, han hade fått en väldigt stark stroke. Och det gick inte att göra någonting, utan man visste att han kommer att somna in, men vi vet inte när. Och pappa Paavo, han var ju så här, var glädjen, alltså han älskade party, musik. Så han var ju verkligen, ja,
Han spelar
underbar
klarinett
på så
också,
sätt.
såg jag, va?
Ja,
Ja.
spelade klarinett och dragspel, och vi har haft så himla kul ihop. Och glädje, det var ju liksom, Paavo, det är lika med glädje.
Ja.
Så var det.
Jag älskar det
Och
namnet, pappa Paavo, det låter så härligt.
ja,
Ja, det
pappa
låter
Paavo, visst är det
glädje.
underbart? Ja, men det var likadant där. Jag tänkte så bara, nej, alltså han kommer, jag vet att jag kommer vara med när han somnar in. Jag tyckte att jag kände på mig det, och sen vet man aldrig hur det blir. Men då i alla fall så var det också en sån speciell berättelse att mamma hade bett mig, för hon sov ju över där, hon hade bett mig att jag skulle åka hem och hämta liksom lite underkläder till henne. Och så. Och det gjorde jag, och sen kom jag tillbaks, och så spelade vi Glenn Miller. Och sen så säger mamma, vad har du underkläderna? Ja, så tog jag upp då. Och då får jag upp de största trosorna som jag någonsin har sett. Alltså det är sådana, jag fattar inte. Hon, vad fan hittar de här, sa hon. De där har jag aldrig sett. Nej, inte jag heller. Och vi var så uttröttade, för vi hade ju vakat så länge. Så vi började så här skratta. Alltså vi skrattade så vi grät åt de där trosorna som inte förstod var de kunde komma ifrån. Och då tittar jag på Paavo. Och då slutar han andas. När vi skrattar som mest. Alltså vi skrattade så vi grät. Och det var ungefär som att han släppte taget. Just där när han kände glädjen liksom från oss. Och kände att ah, nu kan jag gå. Liksom.
Ja, vilken fin.
Och det är också lite så här som man känner. Är det tecken? Och så kom tecken nummer två. När vi körde därifrån. Och vi hade tänt ljus för Paavo. Och mamma skulle sova hemma hos mig. Och då brukar jag läsa så här på bilarna. Du vet, det står ju så här. ETU. Jag brukar få ihop ord. Och den första bilen vi möter så står det J-O-Y, Joy.
Oj,
står det. Den första bilen vi möter på natten. Och då känner jag också som, men gud, kan det verkligen vara sådana här sammanträffande om det inte är tecken som ges? Liksom? Men samtidigt är det så att jag kanske läser det, andra kanske inte tänker på det, men det kanske bara är en slump.
Ja, men alltså, jag tror det är flera saker. Du är en känslig person och det betyder att du är uppmärksam på saker omkring dig, nummer ett. Men jag tror också att du fick se. Alltså jag tror på det här att det finns saker omkring oss i form av olika tecken. Det kan vara fjärilar, det kan vara andra människor kanske som kommer med ett budskap. Vad det än må vara så finns det saker som tröstar oss och som ger oss som tröstar oss i svåra situationer och som ger oss mening med livet.
Ja. Det vill inte direkt att man alltid har, inte att jag kanske har sökt det, för det kan jag känna, om man söker efter en sak så kan man ju se det mycket, liksom att man tittar. Men på något sätt känns det ändå som att det är så starka känslor och det är så starkt samband mellan oss. Man känner varandra så väl på något sätt att det borde ju finnas liksom någonting kvar på något sätt. Liksom, alltså det känns som att, eller det känns som att det gör det. Att det finns någonting som ligger kvar där, att de inte försvunna riktigt. Nej, men de finns med oss.
Precis.
Det tycker jag är skönt. Det känns ju ändå tryggt. Och då känns det som att, ja, men det finns ju någonting mer.
Ja, ja, men absolut. Och det du säger nu, det är för mig ett av många bevis på att det finns någonting mer, något gudomligt, om jag får uttrycka det så.
Mm.
Om du frågar de flesta människor så säger de att, ja, men, ja, jag kanske inte tror på Gud, jag kanske inte är religiös, men jag tror ändå, det känns bara fel att det bara tar slut där någonstans.
Mm.
Och den känslan av att det känns fel, det i sig tror jag är ett bevis på att vi är andliga varelser, vi är mer än det vi ser till utsidan. Det finns röster som viskar inom oss, det finns drömmar som du har liksom upplevt och andra saker. Så att, ja, så jag tror det, och det är därför jag tycker det här med andlighet är så viktigt, för att jag tror det kan berika våra liv så mycket. Jag menar inte att vi ska ha blind tro och bara gå på vad som helst. Såklart, vi ska studera och vi ska liksom känna efter och vi ska söka svar. Men ändå att vi söker svar, att vi ändå söker meningen med livet, tycker jag är jätteviktigt, tror jag.
Mm.
För att fråga, vad om det nu blir så som jag tror att du tror också, att du får möta dina föräldrar en dag. Vad är det första som du vill säga till dem i så fall?
Fan vad jag har saknat er.
Ja.
Jag har saknat det, så jag blir galen. Och här ses vi igen.
Ja.
Även om vi ses i drömmarna då och då, så har man ju saknat om det här liksom mötet.
Mm.
Nu ska inte jag svära, men jo, det skulle jag nog nästan göra.
Okay.
Det är helt okej. Ja, jag saknat det.
Ja.
Ja, men verkligen. Ibland saknar man det och så man blir, ja, ja, herregud.
Ja.
Det är,
och jag sitter ju i en sits just nu där mina föräldrar börjar bli väldigt gamla och... Det jag vill verkligen liksom passa på att vara med dem och prata med dem så mycket som möjligt innan det är för sent.
Ja.
Så att, ja, för det...
Ja, det känner jag är, som jag tycker känns så himla skönt för min del, att jag umgicks med dem så himla mycket.
Mm.
Och ja, maxade så att säga all den tid vi hade kvar. Och det känns så himla skönt.
Ja, underbart att höra.
Ja.
Du, det är lite kärlekstemat som vi är inne på nu, eller hur? Jag tänkte att vi skulle liksom smidigt gå över till mer kärlek och romantik.
Ja.
för när det här avsnittet släpps nu på torsdag blir det, så är det bara ett par dagar kvar till Alla hjärtans dag. Och jag tänkte fråga dig lite grann Har du några, vad har du för tips för att göra den här högtiden till lite bättre för oss andra dödliga där ute? Vad kan vi göra för att hålla kärleken vid liv, till exempel?
Ja, men jag tycker faktiskt att det är så här att jag tycker det är kul att överraska, inte bara just på en traditionell dag som man ska göra. Det här är Alla hjärtans dag. Nu är det kul att göra det också, kan jag tycka. Men jag tycker det är kul att liksom helt plötsligt, när det minst liksom, ja, när han minst förväntas att något ska hända, så kanske man hittar på någonting kul. Och det kan vara någon present eller att man ska göra någonting eller sånt där. Och det tror jag är ett bra tips, för att han blir väldigt glad över det. Att det kommer liksom bara helt plötsligt något roligt som händer. Och då märker han ju att jag tänker på honom och att jag vill göra honom glad ibland. Och kanske inte bara på de dagarna man ska, som födelsedag eller julklapp, utan att det kan hända lite då och då. Så det tycker jag det är ett roligt tips, för det märker jag att det uppskattas.
Ja, men det är ju jättebra tips. Alla dagar borde vara alla hjärtans dag, eller alla dagar borde vara julafton på något sätt. Så att,
Ja.
ja, det är lätt att man liksom glömmer resten av året också.
Ja,
Ja.
precis.
Vad har du för, vad tycker du själv om att bli överraskad med? Eller vad uppskattar du att få? Eller få inte med, då menar jag inte bara någon present, men liksom vilken typ av uppmärksamhet tycker du om att få?
Nu är ju min kille, han är också så att han oftast kommer med saker. Nu är han ganska praktiskt lagd, vilket är bra, därför att det uppväger att jag kanske inte är fullt lika praktisk. Så han
Okej.
brukar komma med presenter som han vet att jag behöver.
Okej.
Typ där. Här kommer en ny
En ny
tvättmaskin.
borrmaskin.
Ja, men exakt, ja. En tvättmaskin
Tack
eller så här.
älskling,
Kommer
vad
en ny
precis vad jag
säng
önskat.
liksom. Det är jättebra. Medan jag kan vara så här att jag kan överraska, för jag älskar ju båtar. Båtfreak, skärgård ut. Så att jag kan liksom
Ja, det
packa
är härligt.
båten. Så här, nu ska vi ut på några dagar och då behöver inte han göra någonting. Och jag är kapten, men han är som är duktig med motorer, för han är ju mer så att säga lagd åt det hållet. Men just så kan jag tycka att det är kul, att jag kanske är mer sån, att liksom göra sådana saker.
Ja,
Häng med nu ska vi hit
lite
liksom och göra något
äventyrlig
kul.
av det mer så.
Ja, det är jag, precis, verkligen.
Ja.
Och så. Medan han då kommer med de praktiska. Men jag tycker det är jättebra att han är mer praktisk, för att som sagt, jag behöver ju det. Så att vi kompletterar varandra väldigt bra där.
Ja.
Så att jag är inte så mycket för att jag får blommor, det är gulligt, det har jag också fått då och då. Men sånt som man behöver, det är superbra.
Härligt. Vi närmar oss, jag tittar på klockan här, vi har ju pratat hur länge som helst.
Ja.
Jag kunde fortsätta här, tack återigen för att
Ja.
du, ja, jättetrevligt verkligen. Men en sista fråga, eller två sista frågor angående kärlek. Jag tänkte kärlek till, alltså kärlek i allmänhet, kärlek till människor. Hur ser du på, hur ser du liksom på, om du skulle ge betyg på vårt samhälle idag, vad gäller liksom kärleksnivån eller kärleksskalan, var är vi någonstans? Nummer ett. Och nummer två, vad kan vi göra bättre för att öka kärleken oss sinsemellan?
Jag tycker just det här att man ska se. Man oftast pratas det mycket om att man ska bry sig och mycket sånt nu för tiden. Men sen tycker jag lite grann på fältet, tycker inte jag riktigt att det stämmer. För att folk har en benägenhet att skärma av sig och inte kanske vilja, vad ska man säga, bry sig, eller att de inte ser. Och det tycker jag är märkligt. Att jag kan tycka, för mig är det så tydligt, det var en gammal tant och det var 27 grader och jag kom i bilen och hon ska gå över ett övergångsställe och massa med folk går bredvid henne. Och jag ser att hon håller på med sin telefon och hon flämtar, det var alltså jättejättevarmt. Och hon stannar upp och alla går förbi och hon börjar liksom raggla omkring lite grann, så jag stannar ju. Och där tycker jag det är så märkligt, för jag körde henne hem sen. Men där kan jag tycka det är så märkligt, de som går förbi, är det ingen som ser det? Och det kan jag tycka lite grann, är det lite kallt nu? Att man liksom armbågar sig fram och man tänker mycket på sig själv. Jag får lite den känslan att man inte är så här medmänsklig och ser de som faktiskt har det tufft och svårt. Man pratar gärna om det, men jag tycker att liksom, i praktiken jag tycker att det är lite för avskärmat. Våga hjälp någon, eller som en uteliggare, han som står och tittar in genom fönstret. Jag menar, våga bjuda in, han är hungrig, ser inte det
Ja,
liksom?
precis.
Att se dem liksom. Och det tycker jag är synd, att det är lite mer och mer avskärmat så. Att man armbågar sig fram, och jag kan tycka att kallt ibland med fula knep, att man inte liksom, så där kan man väl inte göra mot en annan människa, och lura någon rätt upp och ner. Speciellt om någon som, att man nyttjar kanske någon som har det svårt och är svag. Men att det sker, det är för mig, och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och jag tror att mycket är mer att det är liksom det här kalla samhället. Jag tycker det är synd.
Alltså, jag håller med om att vi å ena sidan så pratar man mer om kärlek och det visas massa fina galor på tv och folk skänker pengar och det ena och det andra. Och man ser också ibland på vissa inslag på TikTok eller Instagram och sådär, folk som gör goda gärningar. Men jag har alltid tyckt, det har varit lite konstigt tycker jag, för att folk som gör snälla saker och sen så filmar de det och sen så lägger de ut det. Det undrar jag också liksom om man har rätt motiv. Förstår du hur jag menar?
Mm. Ja, men det är en fasad, man vill få likes för att man liksom tittar på hur jag var här. Men egentligen så kanske man gjorde det för en annan sak istället för att göra det för att man faktiskt brydde sig.
Ja,
och lite grann så kanske det har blivit nu. Och det tycker jag är synd, att när kameran är inte på, då skiter man i det liksom. Men sen om man kan liksom få någonting ut av det själv. Mm. Ja, men som så här tittkör eller någon, det var ju någon tjej som låg i diket där folk har kört förbi.
Ja.
Men varför körde du förbi? Jag trodde att det var en docka. Ja, men du stannar ju och fotade, för det var ju du som la ut på Facebook. Ja, men du vet, för mig är det så här chockartat att man stannar.
Vi filmar gärna massa saker när folk råkar illa ut, men ingen vill gå fram och hjälpa till. Det är konstigt.
Ja, precis. Och jag är väl sen som person att nej, men det är, man rusar ju dit och gör allting man kan liksom. Så jag kan ju inte fatta att man inte känner så. Men å andra sidan, alla är olika, så jag säger inte att man är liksom världens bästa, men att man bryr sig på riktigt.
Försöker, i alla fall.
Så gör man i alla fall. Man försöker absolut göra det man kan. Och inte liksom själv ska dra nytta av det för att man liksom ska få någon likes. Det är för mig, nej, det
gillar det delar jag inte. Samma tanke.
Ja.
Och den sista frågan, vad kan vi göra? För du talar mycket om din kärlek till djuren. Vad kan vi göra för att respektera djuren mer? Alltså, och rent praktiskt tänker jag faktiskt nu. Finns det någonting vi kan hjälpa dig med till exempel? Hur kan vi stötta så att vi liksom värnar om djurens rätt mer än vad vi gör idag? Kärleken till djuren.
Gud, det är så... Det finns väldigt mycket som måste göras, tänkte jag säga. Ja. Så är det ju. Men att faktiskt själv bege sig ut i naturen och vara i en skog eller gå ner till en strand och sitta och ta sig tid och titta på djur och natur. Alltså man får så mycket tillbaks.
Mm.
Där någonstans så börjar också, om man liksom kan ta in det här, så är det helt fantastiskt, för du blir ju så mycket lugnare, man mår så himla mycket bättre att liksom vara i närheten av naturen, i naturen. Men det är väldigt, det är ganska stressat kan jag tycka idag. Många människor är väldigt stressade och tar sig inte tid och kommer inte ut i naturen, och då blir det liksom en avskärmning naturligt, för att du får inte närhet till det, och då kan du heller inte känna så mycket för det om du liksom inte upplever det själv. Så jag tycker det är synd att ge sig ut, för där kan jag känna en andlighet när jag kanske åker ut på båten själv. Jag tycker det är helt underbart och bara ta del av havsörnar och svanar och all fantastisk natur och solnedgången. Alltså det är ju helt, där läker jag. Och jag tror många skulle läka att ge sig ut mer och bli läkt av naturen. Så det är ett
fantastiskt. Ja, jag tror att det får bli, det var väldigt fint sagt, åk ut, bli läkt av naturen. Ja, och det finns så mycket magiskt där ute, jag håller med dig. Det får nog bli slutorden, Lili. Tack så jättemycket att du var med här idag.
Tack.
Och lycka till med allt. Vi syns nog snart igen på någon scen, kanske någonstans. Lycka
det
till.
Gör vi, det ska bli superkul.
Ja, ha en härlig Alla Hjärtans dag och lycka till med Djurens Ö och ta hand om dig, så hörs vi snart igen.
Ja, detsamma.
Ha det gott då. Hej då.
Hej.